ni mit der Kuh. En gammal Amazon, en gammal Amazon. Cyklade ner till Helges affär. Säkert fanns det gott om Amazoner där. Först såg det ut som alla var slut, men sen fann jag utanför bakom en knut en gammal Amazon med lister och krom. Ratt i bakelit, California vit. Äkta galon
i ja, Sven Rubins med sin stora svensk toppshit från 1983, en gammal Amazon. Haha, ja, passar ju perfekt i det här programmet med trafikuppmaningar från förr. Henrik Olsson säger tack för nu.
Nyheter från Ekot. Liberalerna vill se ett förbud mot religiösa friskolor i Sverige från 2030. Det är viktigt att agera snabbt enligt Mats Persson, arbetsmarknads- och integrationsminister.
Vi ser en växande segregation, hederskultur och att barn indoktrineras i felaktiga värderingar.
Liberalerna är det enda borgerliga som driver den här frågan och har tidigare fått kritik av bland annat Kristdemokraterna som menar att nedstängningen av religiösa friskolor inte kommer lösa några problem.
Men nu är det upp till bevis för de andra partierna. Det går inte att blunda för segregationen och hur verkligheten ser ut. Och att man inser att vi måste agera och att gamla skygglappar inte längre gäller.
Konkret vill Liberalerna alltså se att det inte får startas eller bedrivas några religiösa friskolor från 2030, med undantag för friskolor med särskilda minoritetsprofiler.
Med undantag för det så ser inte vi att det finns utrymme för extremism och religiös påverkan av barn.
Reporter Helena Gailani. I Mellanöstern så varnar nu Iran, USA, Storbritannien och Frankrike från att hjälpa Israel och hotar med att ländernas baser kommer bli måltavlor om de hjälper Israel, det rapporterar Reuters. Iran har tidigare uppgett att de kommer att rikta attacker mot amerikanska militärbaser i regionen inom de närmaste dagarna. Samtidigt kommer nu uppgifter från iranska medier om fortsatta israeliska attacker mot flera mål i Iran, bland annat i den nordöstra staden Tabriz, rapporterar AFP. Och Israel fortsätter också med sina attacker mot Gaza. Där kommer det nu uppgifter om fler dödsoffer efter israeliska attacker i natt och idag på förmiddagen. Minst 16 personer har dödats, meddelar Nasser-sjukhuset i Khan Yunis. Under natten så uppges 11 palestinier har dödats vid en matutdelningsplats. Israel har inte kommenterat uppgifterna om de senaste skjutningarna. Tillbaka till Sverige. I Halland så har en man åtalats för skadegörelse efter att ha grävt runt i lösgodis med händerna. Det här rapporterar P4 Halland. Han ska ha tagit godis med bara händerna och sen grävt runt bland det andra godiset i behållaren. Och efter att det här upptäcktes så slängde butiken godiset då det inte kunde säljas vidare. Det här kostade butiken 1500 kronor och nu krävs mannen på samma summa i skadestånd. Det finns övervakningsfilm på händelsen och mannen har också erkänt det han misstänks för. Det avslutar Ekot klockan 1 i studion. Carina Galanou, Ipsonius.
Sveriges Radio P4 i en direktsändning från Radiohuset i Göteborg. Här är Erik Blix med P4 Extra.
Iran stänger sitt luftrum. Nu kommer också uppgifter om att Iran planerar att attackera USAs militära baser. Senaste nytt om striderna mellan Israel och Iran strax här i P4 Extra. Sabotage mot Vätternrundan. 150 cyklister fick punktering. Vi har dock talat med en som är med och som lyckades slippa undan de utströdda nubben. Prisad journalist och debattör och outtröttlig förkämpe i kampen mot kvinnoförtryck och hederskulturer. Ja, Sofie Löwenmark är P4 Extra-gästen idag. Och idag hålls också en stor militärparad i Washington för att fira arméns 250 år. Dessutom fyller presidenten år. Hur det ska gå till, det berättar vår korrespondent om. Sol, sommar och bad, men också drunkningar. Och de flesta svenskar är helt omedvetna om hur fort det kan gå. På bara några sekunder kan dödsolyckan vara ett faktum. Jo, och så ska vi dessutom tala med skådespelaren Adam Lundgren som har en läskig liten roll i läskiga och hyllade filmrysaren The Ugly Stepsister. Här har vi Gyllene Tider till att börja med. Gå och fiska!
Då vill jag uppmärksamma dig som färdas på Essingleden med nosen mot Norrtullshållet. Det är en bil som står dum till stilla i Tomtebokurvan. Alltså den filen som är till höger som för dig mot Sankt Eriksplan. Kommer väldigt hastigt och olustigt och plötsligt. Alltså en stillastående bil med punktering på Essingleden ståendes mitt i Tomtebokurvan.
Gyllene Tider fördriver tiden, går och fiskar, första låten i dagens P4 Extra. Vi börjar med en internationell utblick här. Efter striderna mellan Israel och Iran så stänger nu Iran sitt luftrum tills vidare. Här hemma, UD avråder från alla resor till Israel. Och så kommer nu också uppgifter om att Iran planerar att attackera USAs militära baser i regionen. Och organisationen Iran Human Rights varnar för att det finns en allvarlig risk att Iran avrättar de som döms till döden för spioneri för Israel. Däribland då den svensk-iranske Ahmadreza Djalali. Nu ska vi prata om en del av det här med Cecilia Udén, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent som är med mig nu. Hej, hej!
Hej, hej!
Ja, vi börjar med de här uppgifterna om eventuella attacker mot USAs militära baser. Vad vet du om det?
Ja, än så länge är detta bara ett hot, men det vore mycket allvarligt och det sätter skräck i hela Mellanöstern. USA har en rad baser i Mellanöstern, de största i Qatar, Bahrain och Kuwait och Irak, där irantrogna miliser tidigare har attackerat amerikanska styrkor. Men om Iran skulle anfalla USAs viktiga baser i regionen så skulle USA tvingas in i kriget, tror alla, mot Trumps vilja. Och det är det som leder till denna allvarliga oro i hela Mellanöstern för en eskalering och spridning av kriget.
Ja, och just det. Det är ett krig. Hur ska vi klassificera den här konflikten mellan Israel och Iran som ju har djupa rötter? Är det ett regelrätt krig vi ser, eller vad är det?
Ja, det här är ju en svår definition som man alltid tvistar om. Den akademiska definitionen av krig är 1000 döda och där är vi inte. Men både Iran och Israel kallar det här för krig. Israels försvarsmakt säger nu att Iran är Israels främsta krigsfront. Gaza är sekundär. Och sen när det gäller krig så finns det ju många som ifrågasätter att vi kallar det som sker i Gaza för ett krig eftersom det inte är två länder som krigar och eftersom Hamas till exempel inte har något flygvapen. Så det här är ju alltid en definitionsfråga.
Lite grann klyverier av begrepp kan man väl säga då. Hur som helst, våldsamheter är det ju och människor dör i dem. Kan Israels angrepp mot Iran leda till att regimen faller som Israel och många iranier då möjligen hoppas?
Ja, det här är ju en förhoppning som finns hos många iranier som vill se regimen falla. Och det skulle kunna ske även om de flesta bedömare nog är överens om att ganska få iranier vill se just Israel störta regimen. Det vill de göra själva. Och attackerna nu har kanske snarare lett till att befolkningen reflexmässigt har slutit upp bakom flaggan, som du brukar heta. Jag pratade igår med en inbiten regimhatare i Teheran som jag har känt i flera år. Och han sa, jag hoppas att Iran hämnas och skickar tusentals missiler mot Israel. Och det säger han trots att han mycket hett önskar att den iranska regimen skulle falla.
Mm. Inget resonemang om fiendens fiende där alltså. Vilka vänner har Iran idag?
Nästan inga. Och Irans proxymiliser som man har byggt upp under många år, de är kraftigt försvagade med Hezbollah framför allt, som alltid har varit, har haft en avskräckande effekt på Israel. Och sen har vi den syriska regimen som har fallit. Men man noterar att flera av Irans tidigare fiender och ärkefiender i arabvärlden nu fördömer Israel. Saudiarabien till exempel, som har varit Irans ärkefiende och som ansågs vara mycket nära att sluta ett sorts fredsavtal med Israel. Saudiarabien var först ut bland arabländerna med fördömandet av Israels attack mot Iran igår, mot vad man kallade för den broderliga islamiska republiken Iran. Och det är inte många år sedan som Iran och Saudiarabien alltså var ärkefiender.
Mm. Hur skickliga eller precisa har Israels attacker varit? Man har talat om att de har varit välplanerade och sedan lång tid.
Ja, mycket noggrant planerade och utförda med precision. Igår dödades 78 människor i Iran. Ungefär hälften av dem bedöms vara militära ledare eller atomfysiker. Där fanns ju försvarschefen och revolutionsgardets ledare, 9 atomfysiker bland annat. Men också 20 andra ledande personer inom revolutionsgardet som enligt Israel, Israel säger att man hade lyckats lura dem att hålla ett nattligt möte i en underjordisk kommandocentral som Israel sedan attackerade. Alltså den iranska regimen togs delvis på sängen. Man hade räknat med en israelisk attack och förberett sig men inte trott att den här skulle komma nu. Och den här precisionen i Iran har lett till en hel del kommentarer om skillnaden mellan Gaza och Iran. I Gaza har det hänt att flygattacker som har riktats mot en enda Hamasledare har dödat 300 civila. Så har det inte varit i Iran.
Frågan är då om Israel kan uppnå det mål som Netanyahu har satt upp, nämligen att oskadliggöra och utplåna Irans atomenergiprogram.
Ja, det är väldigt svårt att bedöma, men det finns experter som menar att Israel inte klarar detta utan amerikansk hjälp, eftersom det finns viktiga atomenergiinstallationer som ligger väldigt djupt ner under marken. Till exempel Fordo, en anläggning som är placerad under ett berg, under en av revolutionsgardets baser. Och för att komma åt detta krävs så kallade bunker buster bomber, jag vet inte vad det heter på svenska. Och det har USA, men inte Israel.
Nu är det detta som är centrum för diskussionen massmedialt, och Gaza har möjligen kommit något i skymundan. Vad händer i Gaza idag?
Ja, där råder fortsatt internet blackout. Alltså vi har knappt någon kommunikation med Gaza idag. Vår medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem, där från honom har det varit tyst i 3 dygn. Men alldeles nyss, för en timme sedan, fick jag ett röstmeddelande från honom där han beskriver den här skräcken i att vara avklippt från omvärlden medan krig pågår, och där man nu i Gaza har hamnat helt i skuggan av Iran-konflikten. Och det han sa var bland annat att här i Gaza är vi avundsjuka på israeler som har skyddsrum, flyglarm, mat, sjukvård och medier som rapporterar. Det har vi inte i Gaza.
Cecilia Udén, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent, med de informationerna här för oss direkt i P4 Extra. Gamla låtar blir som nya. Här har vi Alphavilles gamla hit Forever Young och pottad av David Guetta och Ava Max. Molly Sandén är här med ny musik. Slutet av sommaren heter den här.
I slutet av sommaren, se hur långt jag kan komma på en enkel biljett utan någon konsekvens. I sommar, hörs i slutet av sommaren.
Mm, vad sägs om Jönköping då, Molly Sandén? Ett ställe att besöka någon gång i slutet på sommaren, kanske. Eller bara passera, kanske. 150 cyklister som deltar i Vätternrundan, skulle jag komma till, har ju fått punktering efter att någon hällt ut nubb på vägbanan på en sträcka på runt 3 mil. Vätternrundan inleddes igår, detta klassikerlopp. 23 000 cyklister deltar. Det gör ju tävlingen till en av världens allra största motionscykellopp ska det naturligtvis vara. Ett av dem ska det dessutom vara. Nu får vi få ordning på tungan här, Erik Blix. När vi ska prata med en av deltagarna, den allra yngsta faktiskt i årets lopp, är 17-åriga Lilly Axén Stöp, som jag har med mig på, tror jag, en telefon nu. Hallå Lilly!
Hej!
Hur är det?
Det är bra faktiskt.
Faktiskt, ja. Har det varit jobbigt?
Inte jätte, inte som jag trodde.
Nej. Men du har lyckats undvika att köra på några nubb och få punka?
Ja, som tur
är. Är det något snack om det där? Har ni fått veta vad som har hänt?
Jag hörde några snacka om det i någon depå, tror jag, men det var inte jättemycket.
Nej, bra.
Hur
långt har du kommit?
270 kilometer, så det är 45 kvar.
Ja, hur känns det då?
Bra, inte jättemycket kvar. Och jag tror att jag är på toppen av den sista backen.
Ja, du tror det? Vet man inte när man är på toppen av den sista backen?
Nej, jag trodde att förra backen var sista också.
Okej, okay. Vi ska väl hålla tummarna för att det är den sista backen. Men har det gått som du hade förväntat dig, eller har det gått bättre eller sämre?
Tidsmässigt sämre, men alltså, det har varit mycket roligare än jag trodde.
Jaha!
Alltså, det känns som en cykelutflykt typ.
Ja, men det var väl bra att det kom nu då, för några dagar sedan så spöregnade det ju.
Ja, nu är det hur bra väder som helst.
Mm. Vad är det som får dig att göra det här loppet då?
Jag är svensk klassiker i år, ja. Så det är en del av det.
Ja, just det. Och de andra delarna är ju Vasaloppet och Göteborgsvarvet och Vansbrosimningen.
Lidingeloppet, inte.
Nej, jag vet att du har gjort Göteborgsvarvet. Jag försökte lura dig där. Men Lidingeloppet och Vansbrosimningen och Vasaloppet är ju kvar.
Jag har gjort Vasaloppet faktiskt.
Ja. Och du har dessutom sprungit Göteborgsvarvet, så du har ju liksom gjort en, vad ska vi säga, du har gjort en svensk klassiker med moms när du har klarat av alltihopa, kan vi säga. Hur mycket hade du tränat innan du gav dig ut på Vätternrundan då?
Alltså, inte mycket alls. Men jag är jättestolt, för 2 veckor sedan så cyklade jag till Ullared från Göteborg. Och det är 105 kilometer.
Ja, det är bra.
Så det var det längsta passet. Och det var ändå bra, tycker jag.
Ja. Cyklade du tillbaka också?
Nej, jag fick skjuts.
Ja, men det var ju lite skämmigt ändå alltså.
Men det hade blivit för långt.
Okej, nej, jag är imponerad av allting. Vad är det första du ska göra när du har gått i mål nu då?
Jag har hört att det finns burgare, så det ska jag ta.
Ja.
Och sen vill jag bada i Vättern.
Ja, är det inte väldigt kallt i Vättern just nu?
Jo, men jag är ganska varm.
Ja, okej. Okay. Du klarar det.
Ja.
Du, cyklar du nu när vi pratar eller står du still?
Nej, jag sitter still.
Du sitter still, ja, okej. Okay. Ja. Du ser toppen på backen där som du hoppas är den sista.
Ja, exakt.
Ja, nej, men då ska jag inte störa. Då får du ladda på för den förhoppningsvis sista backen och så småningom en burgare och ett bad vid slutet.
Ja.
Lycka till med det, Lilly.
Tack så jättemycket.
Lilly Axén Stöp, den yngsta deltagaren i årets Vätternrunda alltså. Peacefield med Ghost kommer här.
But it's not over.
Linköpings stolthet och jätteexporten på metalområdet med sin Peacefield här i P4 Extra.
Skriver du egna låtar?
Spelar du egen musik?
Och vill att din musik ska spelas i P4?
Då har du chansen att vara med i P4 Nästa stjärna.
Och höras i Sveriges största radiokanal med 3 miljoner dagliga lyssnare.
Dessutom får vinnaren spela live i Musikhjälpen.
För mer information om tävlingen som startar direkt efter sommaren,
gå in på sverigesradio.se
och sök på P4 Nästa stjärna.
P4 Nästa stjärna, om man vill nå ut till 3 miljoner dagliga lyssnare i P4. Vill man nå ut till knappt hälften av dem så lyssnar man med fördel till P4 Extra. Det är ungefär så många lyssnare vi har nämligen. Någon dryg miljon, mellan 1 och 1,5 miljon. Det tänker jag så lite som möjligt på när jag står här och tjatar framför mikrofonen. Om en stund ska jag prata med P4 Extra-gästen för dagen, Sofie Löwenmark, journalist, debattör och nyligen utsedd till årets liberala kvinnor av liberala kvinnor i Göteborg. Bland annat för sitt modiga granskande och oförtröttliga arbete i frihetens tjänst.
Klockan har slagit 1:30. Här är nyheter från P4 Stockholm. Hyresgästföreningen vill att det byggs fler bostadshus i villaområden som Djursholm, Ålsten och Storängen. Något som skulle kunna resultera i nästan 300 000 nya bostäder.
Våra villaområden, de är attraktiva men de är ohållbara. De är glesa, de är bilburna och de är socialt segregerade.
Martin Hoverberg är chefsekonom på Hyresgästföreningen som släppt en rapport som listar 10 villaområden i Stockholm som anses lämpa sig bäst för förtätning. Visionen är att skapa trädgårdsstäder där småhus, radhus och flerbostadshus i upp till 4 våningar blandas. Något som skulle kunna resultera i nästan 300 000 nya bostäder. Men det finns också ett visst motstånd bland villaägare. Nästan hälften av de 200 tillfrågade i undersökningen vill inte se fler lägenheter i närområdet. Gustav bor i Ålsten.
Nej, jag tycker det är en dålig idé. Jag vill bevara tomterna som de är och de grönområden som finns. I Bromma är det väldigt tätt som det är.
Och reporter här var Patricia Higgson. Medan vissa Stockholmsskolor stänger ute föräldrar med hänvisning till säkerhet och studie- och arbetsmiljö, då tänker andra annorlunda.
Varje naturligt tillfälle för dialog och samarbete med föräldrar är positivt.
Magnus Duvnäs är rektor på Sofiaskolan på Södermalm. Där, som på många andra skolor, är föräldrarna välkomna in i skolan vid hämtning och lämning. Och de får även vara med på lektioner om de bokar in det innan.
Jag har inga föräldrar som hänger runt, utan det sker enligt en speciell ordning. Men jag välkomnar föräldrar i verksamhet för att stärka det goda samarbetet och på det sättet nyttja den kraft, föräldrakraften som finns.
En del skolor i Stockholms innerstad har delvis sedan pandemin infört rutiner om att föräldrar inte får komma in i skolorna förutom på vissa dagar och speciella tillfällen. Hämtning och lämning sker utomhus och föräldrarna uppmanas att boka in möten snarare än att ta spontana snack med pedagogerna. Man motiverar det med att det dels handlar om säkerhet men också för elevernas och personalens studie- och arbetsmiljö. Magnus Duvnäs på Sofiaskolan vill inte recensera de andra skolorna, men han tror att en bra kontakt med föräldrarna också smittar av sig på barnen.
Om vi i grunden vet att vi har barn ihop, vi jobbar för att barnen ska trivas och lyckas, då kommer vi också göra mycket bättre resultat.
Reporter var Rasmus Panagiotis Columbus. Och sen titt på vädret då. Det blir fortsatt soligt väder, tunna höga månslöjor, 21-25 grader. Det var nyheterna med Anna Björkman.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Och P4 Extra-gästen heter idag Sofie Löwenmark, journalist, debattör, nyligen utsedd till årets liberala kvinna av liberala kvinnor här i Göteborg. Ett erkännande för hennes modiga granskande och oförtröttliga arbete i frihetens tjänst, som det står i motiveringen. Det lät väl fint, Sofie?
Oerhört fint. Jag blev naturligtvis väldigt stolt och glad och tacksam för den motiveringen, som också då prisade mitt arbete.
Ja, vi ska komma till det. Du är välkommen hit hur som helst. Du beskrivs i motiveringen bland annat som modig, är du det?
lite svårt att sätta den beteckning på sig själv kanske, men med det sagt så visst kräver det ett visst mod för att granska och skriva om det som jag och Doc gör.
Ja, orädd kanske.
Ja, men kanske.
När är du som modigast då?
Ja, men nu faktiskt.
För,
ja, och nu menar jag ju inte att du är mer obehaglig än terrorister så som vi skriver om.
Det är jag tacksam för faktiskt.
Men ja, jag kan få bli nervös inför sådana här sammanhang. Så, så idag känner jag mig modig.
Det är väl så att som journalist är man trygg med att ställa frågorna.
Så är det.
Men kanske inte alltid lika trygg med att få dem. Det ska nog gå bra, får vi hoppas. Mm. För vi ska snart prata mer med journalisten och debattören Sofie Löwenmark som är P4 Extra-gästen idag. Händerna mot himlen har hon, Petra Marklund, alltid i den här låten. P4 Extra-gästen sitter lugn här i studion, Sofie Löwenmark, journalist, debattör. Och som sagt, då, jag tar det igen, utsedd nyligen till årets liberala kvinna av Liberala kvinnor i Göteborg. Och skälet till att jag upprepar detta envist, det är att jag också vill fråga, betraktar du dig själv som liberal? Eller betecknar du dig själv som liberal?
Ja, men bra fråga. Pratar du partipolitiskt eller? Nej, det gör du inte.
Ja, men det är, liberal är ju beteckning för ja, något jo, mer än ett parti som kallar sig liberalerna.
Självklart. I de här frågorna som jag då prisades för och som också stod i den här motiveringen ja. Att jag försvarar liberala friheter liksom för alla och så. Ja, mm. det gör jag väl i den meningen, absolut.
Mm. Mm. Men både liberalerna, det svenska partiet och mm. liberalismen har det ju ganska tufft nu för tiden.
Det har de.
Varför är det så, tror du?
Ja, det där är en stor fråga. Vad det gäller Liberala partiet så handlar det väl mycket om den liksom, konflikt som de har. Eller, den är väl, partiet är väl ganska kluvet, vad jag mm. förstår. Med liksom två falanger som de inte riktigt...
Som inte riktigt trivs ihop.
Nej, men precis. Och som de heller inte riktigt har lyckats lösa.
Mm. Mm. Och de har svårt att hitta någon som vill leda partiet. Det, ja, men det kan man ju tycka är ett väldigt allvarligt problem.
Verkligen. Mm.
Du har ju gjort dig känd som en profilerad journalist och debattör. Du har skrivit om till exempel hederskultur och islamisk extremism i bland annat Göteborgsposten och i Expressen. Vad är det som får dig att brinna för de ämnena?
Jag mötte hederskultur första gången när jag började på gymnasiet. Jag hamnade i en klass där jag var den enda som sa att jag var svensk. Vi var nästan bara tjejer i klassen, var en kille. Och alla levde under hedersnormer i olika grad.
Även killen?
Ja, det gjorde han. Och då på den tiden, jag kom från en helt annan miljö och jag förstod liksom inte varför det sprang bröder på skolgården och vaknade sina systrar och varför de inte fick gå ut och fika med mig efter skolan och allt det där. Mm. Det satt liksom kvar i mig, så när jag blev vuxen sen så började jag tänka mer och mer på det. Då var ju också hela debatten om hederskultur väldigt infekterad och det var ju många som förnekade att det ens fanns ett sådant problem. Och de som var tidiga ute med att debattera frågan i Sverige blev väldigt hårt ansatta. Och det väckte väl liksom mitt intresse ännu mer, för att jag hade sett och förstått... Och tyckte att det var gräsligt helt enkelt att det fanns ett motstånd mot att lyfta ett sånt liksom, extremt förtryck och ett sånt stort problem.
För att du såg att det var många som levde under det här förtrycket.
Absolut. Mm. Mm.
Men idag ser det väl lite annorlunda ut?
Ja, det gör det ju. På två sätt skulle jag säga. Det är ju väldigt få som förnekar problemets existens idag. De existerar knappt. Och det gäller ju även... Liksom, partipolitiskt skulle jag säga, från vänster till höger, att alla accepterar problembilden och det har ju gjorts mycket för att ta fram liksom, nya lagar och så här. Det är ju mest preventiva åtgärder för att liksom, straffa den som har gjort någonting och liksom, hjälpa någon som kanske ska föras ut på landet och så där. Det är naturligtvis jättebra, men med det sagt så har ju också problemen växt väldigt mycket och fått väldigt starkt fäste, så att idag är det ju liksom svårt, politiker säger gärna att liksom, hederskultur har inte hemma i vårt land och så, visst det kan ju låta bra som vision, men sanningen är att den är här mm. och under min livstid så kommer vi inte bli av med det problemet.
Hur skulle du säga att man kan bli av med det problemet? Vad finns det att titta på i andra länder till exempel?
Så det här är ju som extremt starka normer. Det blir en stor uppgift. Det finns inte något liksom enkelt recept på det där skulle jag säga. Men jag tycker att Sverige kan göra mycket annorlunda fortfarande. Det finns...
Med det sagt så tycker du att Sverige gör någonting i alla fall?
Jo, absolut. Ja. Men framförallt reaktivt. Liksom arbeta mot hederskultur, det finns väldigt lite som är förebyggande och det finns fortfarande kanske en naivitet när det kommer till ja, men sånt som separata badtider ute i förorter och så säger man, ja men det är väl jättebra om även liksom, invandrarflickor ska lära sig att simma, men varför kan de inte få göra det på lika villkor som alla andra? Mm. Man ser inte den större bilden att man fostrar även en ny generation som i många fall är födda här i Sverige, både flickor och pojkar, att de ska lära sig att de inte kan bada tillsammans fast de kanske är bara 6, 7, 8 år. Mm.
Men det här är ju komplext.
Ja.
Det förstår man ju när du resonerar kring det här. Tar vi då en invandrarflicka som kanske vill lära sig simma och den moraliska eller hederskulturen förbjuder henne att göra det tillsammans med personer av det andra könet, Vad är lösningen då? Nej, men, för flickan, menar jag.
Ja, men jag tror att lösningen är att vara stenhård. Jag pratade med en rektor som arbetade i ett utsatt område, och så frågade jag honom hur de gör med simundervisningen. Och då sa han att nej, men här, alla elever här simmar tillsammans. Så frågade jag huruvida föräldrar har synpunkter på det. Då sa han att ja, men jag kanske har fått 3-4 samtal genom åren. Och då har jag liksom förklarat hur den svenska skolplanen ser ut, och att och då, han fick de här föräldrarna att acceptera det. Ja. Och om man gör det motsatta, då blir det en press på föräldrar att, för det här handlar mycket om press, liksom även utanför den egna familjen, även i området, där grannar övervakar varandra. Men om alla flickor får simma ihop med pojkar i klassen, så förtar man liksom det problemet. Och det är så man måste arbeta hela tiden, tror jag.
Men jag tänker, kan också i enskilda fall resultatet bli att flickorna inte får simma alls? Alltså att normen i familjen är så starkt att säga nej, men okej, då får inte hon vara med överhuvudtaget.
Det är väl förstås möjligt att det skulle kunna bli så. Å andra sidan, en flicka som absolut inte får lära sig simma för sina föräldrar, hon har förmodligen kommer inte få någon möjlighet att simma heller ändå.
Är det bra att vi pratar om det här på ett öppnare sätt nu än vad man gjorde för ett antal år sedan?
Självklart. Mm. Det är helt nödvändigt.
Men att du gör det och skriver om det, det innebär ju också att du får reaktioner. Innebär det också att du utsätts för hot i vardagen?
Ja, det är klart att det förekommer. Kanske inte, framförallt med det arbetet, Dokus arbete då, när vi granskar islamistiska miljöer.
Ja, Dokus ska vi säga, ja. Det har du nämnt ett par gånger här, men du är ju grundare till det.
Ja, men precis. Och självklart, det finns ju, jag kan ofta ha en liten känsla på förhand så där hur känsligt ämnet är. Vi var ju först exempelvis med att skriva om LVU-kampanjen, den här som pågick mot socialtjänsten. Och då kände jag väl ett visst liksom obehag innan vi publicerade, eftersom jag hade sett hur många som var i rörelse och vilka starka känslor, och att det också hade spridit sig då internationellt. Och då, efter att vi hade publicerat den här texten, så blev jag rätt snabbt uthängd av liksom stora salafistkonton i Egypten och Jordanien som var med och drev det här. Och det är klart att det var obehagligt. Mm. Men
det är ingenting som hindrar dig, uppenbarligen?
Nej.
Sofie Löwenmark är P4 Extra-gästen idag. Just an Illusion med Imagination här i P4 Extra, där Sofie Löwenmark är min gäst. Du, när du var ett år gammal, då mördades din mamma av din pappa.
Ja.
Du var hemma när det skedde, och det var även din bror som var ett år äldre. Ni var ju helt små naturligtvis när det här hände. Du har skrivit en bok om det som hände så småningom. Hur var det att ta sig tillbaka till den förfärliga händelsen?
Ja, min bok är ju tyvärr inte klar, ska jag börja med att säga.
Inte riktigt.
Nej, inte riktigt. Nej. Jag gjorde faktiskt en intervju med Borås tidning för några år sedan. De ville göra ett porträtt av det här, för det låg inom deras liksom upptagningsområde där själva mordet skedde. Och då hittade de polisen som var först in i huset och gjorde en intervju med honom. Nu tappar jag bort frågan lite, men, nej, men det är klart att det är det som är svårast med att grotta ner i det här, det är att jag hade någon idé om att jag skulle försöka förstå vem min pappa var. Mm. Och kanske möjligen varför han gjorde som han gjorde, men det är inte lätt, kan jag säga.
Det kräver nog en hel del. Men det måste ju satt väldigt starka spår hos dig att växa upp utan dina föräldrar.
Ja, det gjorde det. Och framförallt att det hade gått till på ett sånt här liksom förfärligt sätt då, naturligtvis. Det var, som barn hade jag svårt att acceptera att min egen pappa hade kunnat göra en sådan sak. Men jag har ju haft det bra. Jag är uppvuxen med min moster och jag har haft min mormor och morfar. Jag har varit kvar i min familj.
Men det var också med en sorts känsla av skam som du såg tillbaka på.
Jo, eller när jag var barn så tyckte jag att det var oerhört skamfullt.
Ja, att det här hade hänt.
Ja, att det hade hänt. Mm. Så jag ville ju inte att mina klasskamrater och så skulle veta om det. Jag var väldigt hemlig. Det var bara mina bästa vänner som visste om det. Men sen när man blir äldre så... Och det behöver ju inte vara en sån berättelse för att ett barn ska liksom känna skam för någonting i sitt hem. Det Nej. Förstår man ju, man växer upp. Så andra har ju liksom föräldrar som har druckit eller vad det nu kan vara. Mm. Och barn tenderar väl liksom att ta på sig skuld. Så för.
Men så småningom när du hade blivit myndig så sökte du upp din pappas släkt faktiskt.
Ja.
Hur var det?
Det var jättespännande. Jag och min bror åkte till Marocko. Vi ville verkligen åka till Marocko för... Alltså det har ju synts på oss att vi inte är etniskt svenskar. Jag har fått frågan liksom hela tiden när man växer upp vad jag har för ursprung. Men så har jag inte haft någon relation till Marocko. Så det var väldigt spännande. Vår farbror visste inte om att vi skulle komma. Så vi knackade faktiskt bara på hans dörr i Casablanca en dag.
Oj, jag ser det framför mig.
Men de visste ju precis vilka vi var och vi blev väldigt fint mottagna. Sen var vi där en tid med dem då, så det var speciellt.
Och relativt nyligen så blev du också kontaktad av en halvsyster.
Ja.
Som hade nästan en liknande historia som du och din bror.
Ja, men precis. Vår pappa då hade nästan slagit ihjäl hennes mamma. Hon lyckades bryta sig fri från honom, men var väldigt traumatiserad. Så att hon lämnade sin dotter, min syster då, till sina föräldrar. Så hon är uppvuxen med sin mormor och morfar. Och...
Ja, det är lite samma historia. Har ni träffats, du och halvsyran?
Vi har tyvärr inte gjort det ännu, det skäms jag för. Men hon bor i Rabat och jag ska åka dit och hälsa på henne.
Jaha, vad spännande. Det måste ju kännas lite speciellt med det mötet. Det mötet.
Ja, men det gör det verkligen. Men det ska bli kul. Sen min pappa, han var en liksom riktig kvinnokar, så det skulle förvåna mig om det inte finns fler halvsyskon lite här och var. Så.
Mm-hmm. Ja. Historien är kanske inte slut riktigt ännu. Men... Och din pappa fick ju under flera år behålla vårdnaden om dig, trots att han satt i fängelse för att ha mördat din mamma.
Ja.
Vad kan du tänka om det då?
Alltså det mest bedrövliga med det där är väl att det fram till idag liksom ofta ser ut så. Jag vet, Aftonbladet har gjort väldigt liksom en lång och viktig granskning om män som slår ihjäl kvinnor och också belyst då barnens villkor. Och många barn tvingas ju liksom mot sin vilja också till umgänge med de här fäderna i fängelset. Det slapp tack och lov vi för... Vår pappa bedömdes som en utgörande hotbild för oss. Jag och min bror hade skyddad identitet så länge han satt i fängelse. Så det släppte vi. Vi hade ju inte med honom att göra.
Mm. Han tog livet av sig när du var 6 år.
Ja.
Hur känns det idag?
Det har känts väldigt bra. För att Jag var ju 1 år när det här hände och jag var 6 år när han tog livet av sig. Men i mitt medvetande då så var han liksom redan död. Han hade ju aldrig funnits i mitt liv. Jag har inga minnen av honom. Och jag tyckte det var skönt att han var död. Det gjorde att jag inte kände att jag behövde hata honom. Jag behövde inte heller känna någon slags liksom rädsla för att han skulle dyka upp eller få bli kontakt.
Men i arbetet med den här boken så säger du ändå att du försöker att lite i efterhand lära känna honom eller förstå vem han var.
Ja, men det är klart.
Önskar du att du hade kunnat prata med honom om det någon gång?
Det har jag nog inte riktigt tänkt på, konstigt nog. Men ja, det hade jag väl kanske velat.
Du, för drygt 1 år sedan fick du cancer,
ja.
Mitt i alltihopa. Det är bara dramatik.
Jag kommer dragande så här med sjukdom och död.
Ja, men där har vi något gemensamt. Jag har också haft en cancerdiagnos.
Ja.
Du, hur var det för dig?
Jag insjuknade väldigt hastigt. En morgon så blev jag väldigt, väldigt sjuk i sepsis, först då blodförgiftning. Och blev inlagd och sen några dagar senare då så hade jag en cancerdiagnos. Det är klart det var ju jättedramatiskt, men jag var väldigt, väldigt sjuk och jag låg ju inne på sjukhus väldigt länge. På något sätt, jag var så sjuk så att jag liksom tänkte inte så mycket på att det var cancer just där och då. Jag var så liksom inne i sjukhusvården och nästa operation och allt sånt där.
Det där känner jag igen mig.
Och på något sätt så kanske det nästan kändes lättare än...
Är du friskförklarad idag?
Alltså jag är inte friskförklarad för det har inte gått tillräckligt lång tid för det. Men jag är cancerfri, jag är helt cancerfri och jag är inte på någon behandling eller något sånt där. Mm. Och jag var väldigt, väldigt sjuk, men så här i backspegeln ganska kort tid. Det var tiden när jag låg på sjukhus. Och jag behövde inte gå på cellgiftsbehandling eller annan behandling.
Det kan du vara glad för.
Ja,
på sätt och vis.
Ja,
det är inte så roligt, men det är ju bra om man blir frisk av det. Jag undrar, för när jag pratar med dig här så upplever jag en människa med en väldigt stark livsvilja och energi och positiv livssyn mitt i alltihopa. Har alla de här händelserna lett dig till den hållningen? Stämmer för det första?
Ja, men jag hoppas det. Men cancern har väl kanske... Jag kan känna så här, eftersom jag har i mitt minne så färskt hur det är att vara så sjuk, så kan jag kan vakna ibland på morgonen och bara liksom njuta av att vara frisk. Och liksom den känslan på... efter att jag kom hem från sjukhussidan, jag var tillbaka på gymmet efter 2 månader, någonting, tror jag. Det var en sån underbar känsla att... Att kroppen fungerade igen.
Ja. Vi lämnar allt det här snacket med den känslan, tycker jag.
Underbart.
Man ska ju ha en underbar känsla. Tack så mycket för att du kom hit och pratade lite, Sofie Löwenmark.
Tack snälla. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. To see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Så heter den Sorry I'm Here for Someone Else. Det är Benson Boone som sjunger för dig som lyssnar på P4 Extra. Och för dig som är sugen på senaste nytt från Ekot så är här nu Carina Galanou Ipsonius med just precis det.
Nyheter från Ekot. Det finns en stor risk att Iran avrättar personer som döms till döden för spioneri för Israel. Det här varnar den Norge-baserade organisationen Iran Human Rights för. Och en av dem det gäller är den svensk-iranske katastrofläkaren Ahmadreza Djalali som suttit fängslad i Iran i 9 år. Hans fru, Vida Mehrania, säger till Ekot att hon lever i ovisshet.
Jag kan säga att
det känns fruktansvärt. Jag har ingen aning om något händer honom nu. Vida Mehrania berättar för Ekot att hon blev uppringd av maken i torsdags innan Israel attackerade Iran och att han berättade att hans hälsa var dålig. De senaste månaderna har Iran allt mer intensivt utfärdat, bekräftat och verkställt dödsdomar mot personer som anklagats för att ha spionerat för Israel. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard skriver i en kommentar till Ekot: mitt och regeringens arbete för Ahmadreza Djalali fortgår med oförminskad styrka. Ahmadreza Djalali måste omedelbart friges av humanitära skäl så att han kan återförenas med sin familj. Något jag också framfört till Irans utrikesminister nyligen. Vi har också framfört tydliga protester mot dödsstraffet och krav på att det inte ska verkställas.
Reporter Martin Nilsson. Sverigedemokraterna kommer att släppa sin omtalade vitbok under Almedalsveckan. Det här säger vitbokens författare Tony Gustafsson till Aftonbladet. Enligt Tony Gustafsson så visar det drygt 800 sidor långa manus som han lämnat in till partiet tydligt på Sverigedemokraternas koppling till ultranationalistiska och nationalsocialistiska grupperingar. Samtidigt säger han att det inte är några nya uppgifter. 2021 berättade Sverigedemokraterna att de påbörjat arbetet med vitboken. I Gaza uppges 90 personer har dödats de senaste 2 dagarna enligt det Hamas-styrda hälsodepartementet i Gaza. Minst 16 av dem ska ha dödats i israeliska attacker under natten till idag och under förmiddagen. Samtidigt står Gaza sedan i torsdags utan internet och befolkningen där kan inte nås av Israels varningar. Det här larmar FNs samordningsorgan UNOCHA om. De skriver också i ett uttalande att det är bråttom att återställa internet. Nu skärper det svenska utrikesdepartementet avrådan för resor till Israel med anledning av det försämrade säkerhetsläget. Beslutet har tagits idag och avrådan gäller alla resor till Israel tills vidare. I tidigare sändning sa vi att alla svenskar som befinner sig i Israel uppmanas att lämna landet, men det stämmer inte, uppger utrikesministerns pressekreterare för Ekot. Det avslutar Ekot, Carina Galanou Ipsonius.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Strax ska vi prata om att det är sol, sommar och bad i landet, men att det också sker drunkningar i det sammanhanget. Och de flesta svenskar är helt omedvetna om hur fort en drunkning kan gå. Det handlar om sekunder. Vi ska prata med skådespelaren Adam Lundgren som har en läskig liten roll i den läskiga men hyllade filmrysaren The Ugly Stepsister. Och idag hålls en stor militärparad i Washington för att fira arméns 250 år. Det får vi en rapport om. Ja, dessutom är det ju så att Donald Trump, presidenten, fyller år samma dag. Nu, Donna Lewis. Time. är vi tillbaka i 90-talet här, hörni. I love you always forever, Donna Lewis stora hit. Vi ska prata om sommaren, den härliga. Badtemperaturerna är på väg upp. Man är sugen på ett dopp, både barn och vuxna förstås. Men det här att gå och drunkna, det kan gå på några sekunder bara. Tvärtom mot vad de allra flesta tror, att det kanske tar någon minut eller så. Att man ligger där och fäktar i vattnet och skriker. Så är det väldigt sällan. Och samtidigt så är det så att många föräldrar är för långt borta från sina badande barn för att hinna till räddning om det värsta skulle inträffa. Det här visar en ny undersökning som gjorts på uppdrag av bland andra Svenska Livräddningssällskapet, där Mikael Olausson är generaldirektör och dessutom är nu i P4 Extra. Hej!
Hallå, hallå Erik!
Du, det är ju härligt med sommar och bad naturligtvis. Och de flesta tror alltså att det tar upp till en minut att drunkna, visar den här undersökningen som ni har gjort. Men det går mycket fortare än så.
Ja, men det kan gå absolut mycket, mycket fortare än så. Vi brukar prata om ett ögonblick, så kan det gå från att vara den finaste och trevligaste baddagen på året till att kanske bli din värsta mardröm. Mm. Och det här är ju därför vi gör den undersökningen också, för att lyfta fram det viktiga. Att man måste vara nära, framförallt de små barnen. Men även de som inte kan simma behöver man vara nära, för att ja. Det går så pass fort.
Det kan handla om sekunder helt enkelt.
Ja, men det kan ju det, och det handlar ju om att drunkning innebär att du inandas vätska, och det här kallsupen då, den kan ju bli för stor, och det är just under ett sekunds ögonblick. Mm. Så att det gäller ju att då snabbt kunna bryta det och säkra ytan helt enkelt.
Och rätta mig om jag har fel, det behöver inte heller vara särskilt djupt.
Nej, men det är ju så, och det är en klassiker där, att de små barnen, de rör sig ofta i vattenbrynet, och där är det ju inte djupt. Men det handlar ju om att när vatten kommer över mun och näsa, då kan du inte få syre. Och då, det är då det inträffar det livsfarliga.
Och inte ser det ut som på film heller, där man ofta vill ha lite drama, att den som drunknar viftar med armarna och ropar på hjälp?
Nej, exakt. Och det vore väl bra om man gjorde det lite snabbare då, när man känner att man är ute på för djupt vatten, bokstavligt talat. Och här har vi, forskning är lite svag på området, men det vi ser ifrån våra livräddare som bevittnar sånt här, det är att man väntar väldigt länge. Och då tänker vi att man försöker reda ut situationen själv. Man tror att man ska orka simma tillbaka, man tror att man kan reda ut det, men man kan alltså inte det. Och sen blir man för trött, och sen orkar man inte hålla sig vid ytan. Så att... Här handlar det om att mycket snabbare liksom inse att aj, aj, där kommer jag inte reda ut, jag tar mig till.